Nyttår!
Ja. Det är ju inte riktigt än. Tavslaget har ju inte varit än.
Mm. Fan, jag tycker det är lite kul att vi liksom lyckades pricka in både jul och nyår på dagen i år. Det blir ju så.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 249.
Mm. Eller 1-2022.
Ja, sista avsnittet för i år. Mm. Och snart kliver vi in i vårt sjätte poddår. Det är
någonting.
Jag vet inte vad det är.
Nej, men någonting
är det.
Någonting är det. Ja. Mm. precis. Jag sitter här och kollar lite så att allting är som det ska. Men babbla på du.
Ja. Jag tänker så här. Vad passar väl bättre än att den sista dagen på året blicka framåt?
Precis så tänker jag också.
Varför ska man hålla på att titta tillbaka på ett år?
Nej.
Det ska vara hit och dit och upp och ner. Ja. Och så. Nej, nu ska vi titta framåt. Ja. Jag tänkte nämligen ta fram spåkulan och sia om en magisk framtid för muskelbilsälskare.
Hoppsan, det tror jag många av våra...
Muskelbilsälskare gillar.
Muskelbilsälskande lyssnare gillar. Det är många som förfasas över hur framtiden tycks te sig.
Jag vet inte om de kommer bli glada av det här. Det finns någonting här. Speciellt om man är en Mopar-älskare. För Dodge har ju trots en ganska stökig historia i modern tid, jag tänker med Chrysler-konkursen och allting sånt där, så har de lyckats överprestera på ett helt sjukt sätt. Jag menar, i USA ser man ju djupt rotade med Dodge. Men än idag ser man ju en underdog jämfört med GM och Ford.
Ja, jo, men så är det lite, ja.
Och tydligast blir det när man kollar på deras lineup. För Chevrolet, de har väl i runda slängar 14-15 modeller. Lägger man till Cadillac, Buick och GMC, då är det väl kanske runt 25 olika modeller. Och Ford har väl kanske 15-20 olika modeller. Dodge, de har Charger, Challenger och Durango. Tre modeller.
Och sen har man ju, dem.
Det är ju ett separat bolag med Ram. Säg att de har fyra bilar i sin lineup då.
Det känns dock som att Dodge trivs ganska bra med att vara underdog.
Ja.
För de hade nog kunnat vuxit och blivit så stora. Eller jag vet inte.
Jag tycker man alltid betraktar dem som ett större företag än vad de egentligen är. Ja. Jag menar, Ferrari har ju 7 olika modeller.
Ja.
Så att återigen, Dodge är en underdog. Man glömmer bort att de är små och ganska sköra. Det, här i Sverige så finns det ju inte liksom en snickare som inte kör en Dodge Ram.
Nej.
Eller en Ram Pickus.
Ja, det finns det väl, men ja, i princip har du rätt.
Men jämfört med liksom, du fattar.
Ja, jag fattar.
Förr så ägde ju Chrysler Dodge och sen gick ju Chrysler i konkurs och så köptes det av Fiat och så bildade man FCA, alltså Fiat Chrysler Automobiles. Sen försökte FCA gå ihop med Renault och misslyckades. Alla som ska gå ihop med Renault misslyckades. Volvo, Per Gyllenhammar, P.G. Gyllenhammar heter han. Han skulle gå ihop med Renault. Det var en sån jävla stor svensk affär. Det gick åt helvete. Och sen i januari i år så lyckades man gå ihop med PSA Group, alltså Peugeot Citroën. Och tillsammans så bildade man Stellantis.
Ja.
Vilket också är ett jävla märkligt namn.
Ja, det låter som en
Disney-film, en blandning av Atlantis och någonting.
Stranger Things.
Ja, Stellantis.
Ja, är det båda ju inte gott för framtiden. På pappret säger det här en usel idé.
Ja, för Stellantis, man måste ju ändå betrakta det som en riktigt skitkoncern.
Ja, men ja, det är, så är det väl.
Med en massa franska och italienska bilar. Och sen bilarna som Stellantis själva inte alls begriper sig på. Det vill säga Chrysler, Dodge, Ram och Jeep. Och ganska snabbt efter att Stellantis bildades gick man ut med en pressrelease. Och där man sa att man skulle ställa om hela modellutbudet till el och hybridbilar. Och det här gjorde ju då alla utom Dodge. Dodge, de körde på. Det var Hemi, det var SRT, det var Hellcat, det var Demon, det var liksom 1000 hästar hit och dit. Och det här tyckte ju många var märkligt. Men det här var ju hela Dodge DNA. Det viktigaste när man köpte en Dodge, det var att vara snabbast i rödljuset. Internt så pratade man då på Dodge om bensin som drivmedel och ett framtida alternativ till bensin. men man ville inte satsa på el därför att det låg för långt ifrån Dodges varumärke. Mm.
Och det kan vara famous last words om 30 år.
Ja.
Mm. Men, you never know.
Men
bear with you. Mm.
För det som de ville skulle ersätta bensinen, det skulle behöva kännas muskelbil.
Mm.
Så de gick väl förtvivlat och väntade på att utvecklingen skulle gå så pass mycket framåt så att förbränningsmotorer skulle kunna vara kvar, men miljövänligt.
Mm.
Så de höll ut och höll ut och höll ut. Men sen gick Stellantis vd ut. Mm. Jag vet inte om han är fransman eller italienare. Och så sa han att alla deras fordon skulle bli klimatneutrala inom 10 år.
Mm.
Och de som inte lyckades med det skulle läggas ner.
Mm.
Ett internt hot. Mm.
Och det är typ ett franskt hot också. Man vågar inte riktigt säga åt Dodge att nu skärper ni. Nej. Utan man kommer med något så här förtäckt hot.
Ja. Och nu blev det ju svettigt.
Dodge skulle gå till säng med något tyskt företag istället.
Ja, eller något. Skulle vi inte behöva gå i säng med någon.
Nej, ja.
Men det blev ju svettigt hos Dodge. För de var ju jämfört med, eller är ju jämfört med de andra, väldigt, väldigt, väldigt små.
Mm.
Så att nu var det liksom bara att bita i sura äpplet and go electric.
Jaha, ja.
Mm. Men eftersom Dodge är Dodge så måste man ju göra det på sitt egna sätt.
Mm.
Och medan töntiga Ford byggde en Mustang som ser ut som en Prius och Chevrolet måste ut skeva Bolt, då började Dodge med ett blankt papper. För nu skulle man bygga muskelbilarnas muskelbil. Och i elprestandaklassen är det ju dessvärre ganska trångt. Här finns ju alla Teslas supersnabba bilar.
Mm.
Plus den nya Tesla Roadstern som inte har kommit än. Plus att det finns ju de här Porsche Taycan och Lucid Air. Och där alla bilar i teorin då kan göra 0-100 på 3 sekunder.
Men det jag direkt tänker när jag hör det här. Ja. Och det jag tror att det är det du kommer landa i. För det är typiskt Dodge. Alla de här bilarna som finns idag är ju GT-bilar i designmässigt.
Ja.
Men jag hoppas att Dodge kommer att göra mig glad.
Ja.
Aha.
För Dodge bestämde sig för att försöka bli bäst i klassen.
Mm.
Eller snarare värst i klassen.
Mm.
Precis som Michelle. Dodge är alltid den här rebellen.
Ja.
När de lanserade Challengen, då blev det en game changer.
Mm.
Och nu har man bara släppt en teaser på den här nya bilen än.
Mm.
Men vad det verkar som, så pratar vi om en tvådörrars muskelkupé med ett 70-tals Charger Challenger-utseende.
Yes.
Alltså mera...
Säg nu att du har någon form av bild.
Nej.
Nej, men vad fan? Alltså, vilket antiklimat.
Det är sådana teaserbilder så att man inte ser nästan någonting. Men tekniken då? Det är så att Stellantis håller då på att utveckla 4 olika EV-plattformar för alla deras bilar.
Okay.
För att spara pengar.
Mm.
Och de här 4 plattformarna, de heter då STLA Small. STLA är ju Stellantis då. Mm. Small, Medium, Large och slutligen STLA Frame.
Mm.
Och Small ska användas för de små bilarna såklart då, typ Fiat, Alfa, Opel. Mm, mm, mm. Och Medium ska användas för deras premiumbilar som Maserati, Lancia och Chrysler.
Mm.
Och den som heter Frame, den ska användas för deras transportbilar.
Typ ja, det är en Ram rambyggd där.
Fiat Professional och de tyngre bilarna. Mm. Liksom. Och slutligen då, STLA Large. Den plattformen är unik. För den är en all-wheel drive performance American muscle heter den.
Yeah.
Man liksom döpt den till all-wheel drive performance American muscle. 0-100 på 2 sekunder och en räckvidd på 80 mil.
Oh, jävlar!
Aha. Och viktigast av allt, som de liksom proklamerar.
Men är det här ett italienskt löfte?
Nej, det är ett amerikanskt löfte. Okay. Det här är från Dodge.
Ja.
De lovar att man ska kunna göra 4-hjuls-burnouter.
Ja,
det är det de går ut med.
Ja.
Man ska alltså förvandla asfalt till is.
Ja.
Det är... Alltså, nu handlar det inte om att... Okej, 0-100 på 2 sekunder. Men du ska kunna börna alla 4 hjulen.
Vet du, jag tror att den här bilen... Kul? Ja, men alltså, jag tror att den här bilen... Nu har vi inte sett den. Det är kanske den bilen som kommer att förändra alla bakåtsträvares idé om vad en
exakt,
bil kan vara.
Exakt det tänkte jag säga.
Ja.
För Dodge pratar om att den här plattformen är den naturliga evolutionen för muskelbilar.
Mm.
Tear up the streets, not the planet, är deras nya motto.
Vilket bra tagline.
Ja. eller lite
det blir ingen kanske. Tagline kanske, men ändå jag gillar det.
Men Dodge skulle inte vara Dodge om de inte såg balla ut. Och det var det här vi pratade om för ett tag sedan. Varför ser inte elmustangen ut som en Mustang? En tvådörrars låg kupé med superbilsprestanda. Det skulle bli en sån gigasuccé från dag ett. Så nu sitter förmodligen Dodge och biter på naglarna att inte Cheva och Ford ska hinna släppa Camaron och riktiga Mustangen innan Dodge hinner släppa sin E-Muscle. Det är ett arbetsnamn. Den kommer nog inte heta E-Muscle.
Dodge är traditionellt väldigt bra på namn, så den kommer säkert heta något jävligt fränt.
Det enda vi vet är att Dodge ska då släppa nya E-Muscle, som måste heta något annat, 2024. Så troligtvis kommer man nu tisa marknaden varannan månad i typ 2 år, som man gjorde med Bronco. Men en liten detalj som gör enorm skillnad i min värld, i alla fall känslomässigt, som gör att jag bara kapitulerar och säger
Take my money.
Ja. Det är att Dodge nu med sitt elbilsprogram har återfött deras Fratsot-logga. Jag visste inte att den hette Fratsot.
Nej, jag vet inte vad det är. Alltså, jag vet säkert vad det är, men vad är Fratsot?
Fratsot. Och det kanske inte är så många som känner till det. Jag tänkte att om inte jag känner till det så...
Nej, men du känner inte jag till det. Du är mer bilnörd än vad jag är.
Ja, men jag tänkte, det här är loggan som man använde mellan 62 och 75. Det är alltså en triangellogga som består av tre deltaformade vingar.
Ja, den där ja. Ja, den känner man ju igen nu när man ser den. Fast jag hade ingen aning om att den heter Fratsot.
Nej,
och vad fan betyder det då?
Nej, men alltså loggan skulle påminna om rymdåldern.
Ja.
Vilket då passar bra när man börjar göra verkligen elbilar då. Men även tre bergstoppar som människan skulle övervinna. Och myten säger att namnet Fratsot, man säger så här, the Fratsot was coined on the spur of the moment av designen. Alltså påhittat i samma sekund som han ritade loggan. Ja, vad heter den här loggan då? Ja, den heter Fratsot.
Nonsens
bara.
I like it.
Men när man ser den i Dodge E-Muscle-utförande, lysandes i rött i grillen, då blir man varm, för den är så sinnessjukt 60-70-tals flörtig.
Ja.
Och det är en sån där detalj som gör hela skillnaden. Det här är liksom teaserbilden på... man ser inte mycket annat än att det är liksom en... Här, fyrhjuls burnout ser man här.
Men jag förstår inte ens vad det är jag ser. Jag har aldrig sett den så...
Nej, de är så otydliga. Men det här är alltså huvudlinjen. Man ser inte ens taket snett underifrån. Det där är mitten på grillen. Här är framhjulet, bakhjulet som burnar. Så det är bara rök på sidan. Och rakt framifrån, då ser man att den har en ganska hård,
det är väldigt 70-tals.
Den känns 70-tals Charger liksom i fronten.
Det kommer väl att vara något sånt. Fy fan, vilken bra idé.
Och sen den här triangelloggan.
I love you. Det här är perfekt. Alltså. Jättekul.
Och som grädde på moset så har Dodge Officials gått ut och sagt att nya E-Muscle, den kommer få Hellcat och kännas som en leksak.
Som en kitty cat.
Det är så jävla kul.
Fan vad härligt.
Det enda vi väntar på nu är ju ett riktigt, riktigt ballt namn. Gissningsvis så dammar man väl av ett namn från förr. Typ Polara eller Dart eller Cornette. Eller, den kanske heter Super Bee.
Ja, precis.
Men precis som du sa, som jag är helt enig med. Det kan ju vara så att det är den här bilen som får alla elbilshatare att ändra uppfattning.
Alla antivaxare.
Ja.
Ja, men det tror jag. Jag tror att den kommer att göra det jobbet faktiskt. För att man kommer, men jag kan fortfarande vara en högljudd buffel. Och det älskar
jag. Ska jag börna på alla fyra?
Ja, just det.
Och då tänker
Gud, man, vilken bra nyhet.
Ja, men man tänker också så här, varför kunde inte Ford släppa den vanliga, vackra Mustang-kupén i elbilsutförande. Ska det vara så jävla svårt?
Ja, fast det här känns roligare.
Ja, det är mycket roligare. Nu är jag varumärkeslojal. Jag är helt committad. Ska man ha elbil, då är det Dodge. muskelbil.
Ja. Fan, jag älskar det här skitmycket. Jag tänker faktiskt fortsätta på samma tema. För precis som du sa så brukar man ju sammanfatta året liksom genom att titta bakåt. Men vi fortsätter att titta framåt, tycker jag. För jag har nämligen, jag tänkte nämligen presentera en lite spännande lista på bilar som vi har att se fram emot. Precis som den du pratade om nu.
Ja.
Som då är sagda att släppas från och med 2022 och fram till 2025.
Ja.
Många av de här bilarna kanske inte riktigt kommer att kunna leva upp till din bil. För det var ju en fantastisk nyhet. Men vi gör ett litet halvdant försök i alla fall. Jag kan ännu inte låta bli att tycka att det är lite kul att Aston Martin släpper en ny Vanquish. Däremot har jag inte bestämt mig för om jag tycker att det är kul eller bra eller dåligt att de nu gör en Corvette. Det vill säga att de förvandlar den gamla härliga GT-vagnen till en mittmotorbil då. Det blir ju mer en supersportbil än en James Bond-kärra med lite så avmätt distingerad image som den har haft tidigare. Den här bilen kommer 2023 och prislappen gissas ligga på någonstans runt $300,000. Så här ser det ut. Vad tycker du?
Nej.
Den känns mera McLaren nästan än Aston Martin, eller?
Ja, eller sån här litet ännu mindre supersportbilsmärke. Alltså, jag vet inte vad de heter, men nej, mindre men än Koenigsegg. Liksom.
Nej, det är ju ingen Vanquish på något sätt.
Nej.
Men man måste tänka framåt.
Ja.
Ja, den kommer i alla fall.
Ful färg.
Jätteful färg. Mm. En annan bil som vi också har att se fram emot, det är BMWs uppföljare på i8, som kanske inte blev den hit som tyskarna hade hoppats på.
Det blev väl tvärtom, en riktig flopp.
Ja, det får man väl säga. Men BMWs nya i8M tycker jag känns rätt hoppfull. Eller vi vet inte vad den kommer heta, för BMW har inte gått ut och sagt vad den kommer döpa den till. Men att den kommer ersätta i8 råder inget tvivel om när man ser den. Jag måste ändå säga att den nya är ganska ball, och eftersom BMW så skulle jag inte bli förvånad om den här nya bilen kommer vara helt överjävlig i frågan om prestation och räckvidd. Aha. Vilket ju den gamla inte i8 inte var. Det var ju liksom det som var dess akilleshäl. Men här är nya i alla fall.
Oj.
Den är, känns lite...
Ska den gå i produktion? Eller?
Ja, det är tanken. Kommer 2024, tror jag. Mm. Och men allting hänger ju på räckvidden. Och,
vet du vad ändå är kul?
Mm.
Det är att kolla man på 90-talet när nästan alla bilar var väldigt, väldigt fula.
Mm.
Jävlar,
vad snygga
bilar börjar bli.
Ja. Den har, missförstår mig rätt, men visst har den har lite mer retro-design. Speciellt om man jämför med gamla i8. Och det kan man gilla på något sätt. Men nu törs ju bilmärkena släppa bilar som förr bara blev koncept. Liksom. Ja.
Mm, jag gillade den där.
Den
kommer aldrig köpa någon.
Nästa bil kommer du älska. Och den tror jag vet att du känner till den. För det här är då en lyxjänk. Och den här bilen vill jag också så gärna att GM ska lyckas med. Trots att namnet skvallrar om att Cadillac återigen har en svajig marknadsföringsavdelning. För de har döpt den här nya till Cadillac Celestic.
Cadillac Lickteklitt.
Nej, så illa är det inte. Det hade fan varit ett bättre namn än Celestic heter den då. Ja, den ska hur som helst släppas 2025. Och det här är ju en bil som är en del av Cadillacs nya elbilssatsning då. Än så länge så vet man inte så mycket om den här mer än att den kommer att ha fyrhjulsdrift och en räckvidd på över 50 mil. Då. Men det är något med gamla lyxbilsvarumärken som ger lite extra tyngd och krydda, tycker jag, till elbilskonceptet. Det har kommit så jävla mycket nya lyxiga elbilar på slutet, men jag känner ändå att gammal är äldst på något sätt. Och när jag ser en elbils Cadillac som ser ut så här, så blir man ju så här, men nu jävla börjar det hända grejer. Alltså det känns väldigt trevligt där.
Jättemycket fram. Inte jättemycket bak.
Nej, men tror du inte att du kan leva med baken då?
Jag såg det var den där som såg lite konstigt ut.
Ja.
Jag såg på flera bilder här, men den där var ju, det här var den ju faktiskt jävligt.
Ja, den är.
Nej, den här gillar jag jättemycket. Ja.
Men det blir något när det är liksom en Cadillac elbil än när det är något så här nytt el. Även om den skulle vara exakt likadan, men det var ett så här nytt märke som man inte hört talas om, så blir det liksom...
När du och jag blir distinguerade, vad heter det?
Gentleman.
Ja, ja. När vi ska gå gentleman. Pension.
Ja. Då ska det vara sån här.
Ja, men det är kul, för att nu kommer det ju liksom såna här härliga gamla elbilslyxbilar.
Mm.
Alltså den här kommer ju vara skön att köra som pensionär.
Ja, verkligen. En annan bil som kommer under nästa år, det är ju Corvetten C06 som du ju nämnde på den här för någon vecka sedan.
Uh-huh.
Förutom att den då har den här plana vevaxeln som gör att den kan varva som en Ferrari, så har den ju framförallt ett utseende som jag tycker, den lyfter den här bilen. Och det är ju inte jättestor skillnad mot den vanliga C8. Men ändå så tycker jag att man får en helt annan känsla när man tittar på den. Nu tycker jag verkligen att den kan liksom konkurrera med liksom europeiska supersportbilar rent utseendemässigt. Den ser verkligen ut som en Ferrari. Liksom, eller, fast ändå är den Corvette. Jag tycker jättemycket om den här. Den här lilla vingen där bak gjorde skitmycket. Den är spännande. Jag har ju tidigare gnällt på att Ford inte kommer släppa en Raptor-version av Broncon. Men nu läste jag häromdagen på Car and Drivers hemsida att Ford visst har planer på att släppa en prestandamodell av Broncon.
Såklart.
Ja, och för länge sedan så snackade ju även du om det här med att det förmodligen skulle komma en Raptor Bronco. Men då sa jag att jag var lite tveksam på om den skulle heta Bronco Raptor. För det är två djurnamn som blir lite konstiga att slå ihop på något sätt.
Ja, just det. Det är så, va?
Ja, och Ford har inte, de har inte gått ut och berättat vad den kommer att heta. Men det har läckt ut rykten från Ford om att den ska heta The Warthog. Alltså vårtsvinet.
Oj.
Ja, och då gissar jag att den bara kommer heta The Warthog och inte Bronco Warthog. För då blir det ju återigen väldigt, väldigt konstigt.
Ja, det är jättekonstigt med hästhästen. Eller hästgrisen.
Ja, hästgrisen. Men The Warthog tyckte jag var ett härligt namn.
Ja.
Eller? Ja. Det är väl en sån där som den här i Lejonkungen är. Mumba, eller vad fan.
Men det är ju ett vårtsvin. Är ju inte, det är ju inget vackert djur.
Nej, men det är ett brutalt djur.
Ja.
Ja.
Men det är inget smickrande djur heller.
Nej, men behöver det vara det då?
Ja, men en stegrande hingst och liksom en bronco. Liksom, det är ju något vackert.
Som sagt, det är ett rykte. Vi får väl se vad den heter.
Man vill inte ha så här vårtgrisen.
Jag kan gilla det. Nästa bil som ligger och väntar på oss i framtiden är en bil som jag tycker känns spännande. Och som jag tror att du har efterfrågat. För 2023 så släpper nämligen Land Rover sin Defender 80. Som är en mindre variant på nya Defendern. Jag vet inte så mycket om den här heller. Men skulle de släppa en elvariant på den här så lovar jag att det kommer bli en mega hit. Det har jag ingen aning om de kommer göra. Men om de gör det, jag känner, den här kommer ju döda Evoken på en sekund. För alla Östermalmstanter kommer ju hellre vilja ha en baby Defender. Och inklusive mig själv. Kolla. Trevlig, va?
Ja. Verkligen.
Den är väl stor som en Evok, tror jag. Så att det är en liten Defender. Jag tyckte den är skithärlig på något sätt. Men visst, som el borde den komma.
Jo, men den hela plattformen är ju just den här PEV-plattformen.
Ja,
ja,
den heter,
så den där kommer ju garanterat komma.
Ja, men det känns så. Apropå vad jag vill ha så släpper ju Volkswagen också sin ID-buss nästa år. Eftersom jag ju kör Folka nu så får jag mail om att jag redan nu då kan förbeställa den här bussen så jag ska få den före alla andra. Men jag har ju 2 år kvar på min leasing. Så att, men det är verkligen inte omöjligt att det faktiskt kommer bli en sån nästa gång. Sen släpper den även Toyota en bil som heter Sequoia 2023.
Den är skitbar.
Ja, men jag visste att du skulle älska den.
Den finns i TRD-utförande.
Ja, och det här är ju då en SUV-variant på tundran, kan man väl säga. Och den kommer då kunna konkurrera med Suburban och den typen av SUVar. Och jag tänker att
den är mindre, men den är inte jättemycket.
Ja, den är mindre.
Den är lite som Tahon.
Ja.
Men, och som laddhybrid.
Ja,
den är skitbar.
Och den kommer ju garanterat inte komma till Sverige. Men ur ditt perspektiv, det här är ju den perfekta familje-overland-bilen. Alltså, den är ju otroligt fin. Men i och för sig, om den kommer som laddhybrid, kanske den dyker upp. Det är svårt att se den här Toyota-handlarna.
Den är inte byggd för Europa, den där jäveln.
Ja, slutligen så skulle jag vilja fråga dig.
Men du, det var intressant, för i förra veckan då släppte ju, jag har inte orkat prata om det, jag tänker det är för ointressant för podden, men Toyota gick ju ut och släppte
nya
19 nya elbilar.
Ja. Det var en liten rackare som skulle kunna konkurrera med nya Land Rover.
En FJ.
Ja, precis. En pytte, men en ganska liten.
Och en pickis. Alltså, ja. Det var ändå spännande.
Ja, det var det faktiskt. Jo, slutligen så skulle jag vilja fråga dig om du vet vad fan som hände med världens fulaste pickis, Cybertrucken. Jag har inte hört ett jävla ljud om den sedan den här misslyckade presentationen 2019.
Ja, fan, vilket jävla spektakel det var.
Men blir det något? Eller
jag har inte fått tillbaka mina pengar, kan jag säga.
Nej, just det, du. Men det var inte så mycket, va?
Det var 1000 kronor.
Jaha, det var ändå så pass. Ja, men de behövde
Elon Musk skulle bygga sitt miljardimperium
på
som världens rikaste man.
Ja.
Ja, men är inte det lite groteskt?
Jo, det är väldigt illa faktiskt.
Man gick in som en halvberusad idiot mitt i natten.
Dyngfull kanske.
Och bara, den där, jag måste ha den där pickisen. Hur ful den än är så ska jag ha en. Och så lägger jag en handpenning. Eller en sån här anmälningsavgift. Liksom. Och sen när de sa då att Cybertrucken inte kommer släppas i Europa för att den inte uppfyller krocksäkerhetsproven för sin storlek. Det var något mambo jambo rabble rabble babble som gjorde att det inte skulle funka, och då mejlade jag vill ha tillbaks min insats och då får man inte svar på ens.
Nej.
och sen sa de att de skulle göra en mindre version av den.
Det kommer inte hända.
Men jag tror att den ska väl i produktion. Ja, men... jag tror bara att det är jävligt försenat.
Ah, det var några till bilar som vi har sett fram emot. Framtiden känns ljus ändå på något sätt. Eller?
Ja. Nu tänkte jag ändå blicka bakåt.
Ja, gör det. Vi kan inte bara blicka framåt.
För jag tänkte ta nämligen veckans bil.
Härligt!
Veckans bil.
Den här veckan så tänkte jag att vi skulle prata om en lite udda skapelse. Alltså vi pratar om en pickis. För är det någon gång på året som man behöver lasta lite extra, då är det ju sådär i slutet på året. Alltså, man ska lämna tillbaks julklappar som man inte gillade.
Köra granen till tippen.
Exakt. Och då tänker man så här, ja, pickis, vad har man att välja på? Jo, för de allra vanligaste amerikanska pickisarna kom ju med ett flak som antingen är 5 feet 6 eller 6 feet 8, alltså 167 eller 100, eller 203 centimeter. Korta eller långa flaket. Sen finns det ju de som behöver ett lite längre flak. Och då finns det ju long bed som är 8 fot, det vill säga hela 243 centimeter.
Det är långt det.
Men det räcker ju inte för alla.
Nej!
Och tur är väl då att Cheva 1973 lät en firma ta fram en specialmodell som hette Chevy Longfoot. Och det är helt sonika en standard Silverado square body enkelhytt där flaket förlängdes till 12 feet. Alltså 365 centimeter. Och sen lät man då måla på en fullkomligt sanslöst vacker Longfoot-logga på bakluckan.
Longfoot. Jävlar vad lång den är.
Jag... Först tänker man, är det för freak?
Ja.
Men jag har gått och blivit förälskad i den här bilen.
Det är klart du har. Men att den inte borde vara dulig.
Ja. Ja, det skulle se kanske ännu mer makabert ut.
Ja, det skulle förmodligen göra. Den skulle inte bli lika snygg då kanske.
Men den har någonting, den här bilen.
Ja,
så jag kan inte låta bli att älska Longfooten. För den är fullständigt kompromisslös. Det är ju den perfekta pickisen om man ska frakta lyktstolpar.
Ja, eller flaggstänger.
Eller flaggstänger. Och det här är ju det som är den stora sorgen med att Sverige är ett sånt litet land. För i USA... så fanns det ändå tillräckligt många för att man skulle behöva ta fram en sån här specialmodell. Och den gick under smeknamnet Redneck Limo.
Aha,
ja. Eller Redneck Olympic Swimming Pool.
Det var bra.
Vilket är ganska kul. För man kan ju ta det riktiga, riktiga simtag.
Ja, längder där bak.
Och proportionerna är ju fucked up. Men tittar man på den lite längre så funkar den. Tänk dig bara tanken att två normalstora människor på 1,80 kunde liksom ligga efter varandra på flaket.
Ja, det är helt sjukt.
Jag gillar den.
Ja, jag gillar den också. Jättemycket.
Men den är ett freak och därför får den bli veckans bil.
Veckans freak kanske.
Veckans sista freak.
Ja,
men, årets sista freak.
Ja, men det kan inte finnas så många såna där kvar idag.
Nej, det är en.
Ja, ja.
Kanske men, två.
Men det där leder mig in på en annan grej som jag tänkte jag skulle vilja prata lite grann. Vi har ju som sagt inte riktigt bestämt oss för vilket segment som Bilsport MC kommer ha här i podden under 2022. Men vi vet ju att vi skulle vilja kanske komma på något nytt segment på sikt. Och idag tänkte jag testa en ny grej som jag vet att du förmodligen kommer tycka är trist. Det är för att du är trist.
Du ska skriva en essä.
Nej, men våra kära vänner på Bilsport MC, de brinner ju lika mycket för hojar som för bilar. Uh-huh. Jag menar, de heter ju Bilsport och MC, och på deras hemsida kan man läsa att de har över 35 000 bilentusiaster som har valt Bilsport och MC som försäkringsbolag. Men de har ju inte mindre än 100 000 försäkrade hojägare.
Uh-huh.
Jag tänker att egentligen kanske de borde heta MC och Bilsport istället. Och av den anledningen så tänkte jag nu presentera...
Veckans motorcykel.
Jaha.
Ja.
Istället för veckans bil.
Ja, det
som eller jag körde ju veckans
bil. Ja, men exakt. Ja. Just den här veckan så presenterar Bilsport och MC en hoj som jag gissar att många av deras MC-kunder säkert skulle vilja lägga vantarna på. Veckans hoj är nämligen Bro Superior SS100.
Oj.
Från 1924. Kolla, du som har lite formsinne.
Vilken vacker
skapelse. Ja, visst är den vacker. Den är helt otroligt vacker.
Ja.
Alltså 20-talet, Krick.
Tänk om man fick leva på 20-talet.
Nej, det skulle jag inte vilja göra. Speciellt inte så svart. Men alltså rent
ut... Åh, Mississippi.
Nej, men det var ju så jävla vackert. USA, efterkrigstiden, även England på 20-talet, Art Deco och hela det. Även om bilarna inte var speciellt snygga, för de var ju så bräckliga, så var ju mycket liksom modet och inredning och allt sånt där var ju otroligt vackert. Skitsamma. Bro Superior S...
Hur kan du säga att 20-talet var så himla vackert?
Men hur kan du inte tycka det? Art Deco-stilen, kläderna, inredningen,
ja,
frisyrerna, alltså om du tänker det liksom...
Jo, men det har inte åldrats så bra, det är ju mer en maskerad idag.
Ja, men så kan man säga om allt som har varit, såklart. Om jag går runt i 70-tals kläder så garvar man ju också. Men jag tycker utan tvekan att 20-talet är det vackraste årtiondet som någonsin har funnits. Om du jämför med det här jävla 20-talet som vi lever i nu, så är det liksom, det är katastrof.
Ja, just det, vi är inne i det nya 20-talet.
Ja, som är lika fult som det gamla var vackert.
Uh-huh.
Bro Superior SS100, hur som helst, den designades då av George Bro i Nottingham.
Uh-huh.
Man kanske skulle kunna kalla det här för någon sorts haute couture-hoj, för varje hoj designades då specifikt efter köparens mått och önskemål. Men trots det så lyckades han och den där lilla fabriken han hade ändå spotta ur sig hela 69 hojar första året.
Uh-huh.
Och ville man ha en sån här superexklusiv hoj så fick man punga ut med 170 pund. Och även om det finns betydligt mycket dyrare hojar idag, så var 170 pund otroligt mycket pengar för en hoj 1924. Den här hojen sågs ju på som motorcyklarnas Rolls Royce, och Bro använde sig även av den här termen i sin marknadsföring, och den föddes efter att en journalist hade provat hojen och sen skrivit om den i sin tidning då, kallat den för motorcyklarnas Rolls Royce, och Rolls Royce VD gav faktiskt Bro tillåtelse att kalla den för motorcyklarnas Rolls Royce efter att han hade fått en rundtur i fabriken och blivit väldigt imponerad av sättet hur de byggde motorcyklar. Det skulle ju aldrig hända idag.
Nej, verkligen inte.
En annan sak som Bro också gjorde var att man garanterade att de här hojarna skulle klara av att komma upp i 100 miles per hour. Alltså 160 knyck. Vilket ju var helt sinnessjukt fort 1925.
Aha.
Det här var också den första hojen som använde delar från lite olika leverantörer. Motorn var till exempel en sån här KTOR Yap som J.A. Prestwich tillverkade, och växellådan kom från Sturmey Archer och så vidare. Framgaffeln var egentligen en kopia på Harley Davidsons gaffla, men Bro uppdaterade designen och gjorde sin egen variant på den då. Och det var också anledningen till att den fick så otroligt fina köregenskaper. Sen tror jag att de la ut själva tillverkningen av gaffeln till någon annan. Jag minns dock inte vilken. Men Bro fortsatte att utveckla den här hojen för varje år som gick, och bland annat så byggde man en race-variant av den som kallades för Pendin. Jag för mig att jag läst någonstans att de fick upp den här jäveln i 180 knyck i mitten på 20-talet. Och det här med att sätta rekord, det blev lite av grejen för Bro då. För de kommande åren så prenumererar de mer eller mindre på alla möjliga olika hastighetsrekord. 1928 så lyckades George Bro och Freddie Dixon trycka upp den här hojen i 210 km i timmen. Och under hela 30-talet så dominerade Bro när det kom till olika rekord. De här hojarna är ju otroligt värdefulla idag. 2008 så såldes en Bro Superior SS100 från 1934 för 2 miljoner. Och 2010 så såldes en från 1929 på Haynes International Motor Museum för nästan 3 miljoner.
Wow.
Och en mycket känd person som gillade Bro Superior, det var ju T.E. Lawrence, a.k.a. Lawrence of Arabia. Han ägde faktiskt 3 stycken och han körde även ihjäl sig på en av de här motorcyklarna.
Va?
Ja, han skulle väja för 2 barn som dök upp på cykel då. Och hans död var faktiskt också orsaken till att man senare införde lag på hjälm i England.
Lawrence of Arabia.
Ja, men en sak som jag kom att tänka på apropå bilsport och det här är ju så här, vi pratar ju ofta om att ni ska kolla värdet på era bilar och se så att inte det har skenat iväg på grund av att saker och ting har hänt. Men detsamma gäller ju faktiskt en hel del hojar, för vi vet att många av bilsport MCs motorcykelkunder sitter ju på gamla hojar. Och värdet på dem har dragit iväg lite grann nu på slutet, så att jag tänker att gör precis samma sak där. Hör av er till Bilsport MC för att kolla så att ni har rätt värde på era bilar eller på era hojar ifall det skulle hända någonting.
Ja, ah, helt rätt.
Mm.
Du?
Yes.
Jag måste tipsa om en sån här, nu säger ledigheten, om en YouTube-kanal som kanske några av våra lyssnare skulle finna intressant.
YouTube-kanaler är alltid kul.
Och så här kan man läsa när man går in på YouTube-kanalen.
Mm.
Expedition Overland is a reality-based web series that follows our crew of overlanders and our outfitted vehicles through some of the most remote places of the world. The desire for expedition and adventure is at the heart of this series. The show features our adventures and mishaps as well as personal insights into our struggles, successes and exercises. These journeys require teamwork, problem-solving, ingenuity and endurance.
Jag blir direkt sugen på att gå in och kolla på det.
Och kollar man då på den här kanalen, de har så sjukt mycket content uppdelat i liksom reseskildringar, bilbyggen, pryltester, så här bygger man upp det perfekta campingköket och möbler, alltså det är sjukt mycket, men framförallt så är det liksom reser, och då flyger de med drönare. Det är välklippt, det är välproducerat. Och
hur långa är klippen ungefär, filmen ungefär då?
Ungefär mellan 5 och 15 minuter långa.
Okay.
Det är korta avsnitt liksom.
Mm.
Men det här, nu när man är liksom jul- och nyårsledig, att bara sitta och hitta en sån här kanal och förkovra sig i resereportage. Fan vad det är härligt.
Ja, det är det verkligen.
Och en annan
The
grej.
Last Frontier, eller vad fan heter den?
The Expedition Overland.
Ja, okej, nästan
det. Men det står The Last Frontier överst på deras YouTube-kanal, men det är en av deras resor
De
döpte det då. Men nyår, det innebär ju också listor. Eller? Det är topplistor och det är nyårskarameller från Agneta och det är 10 saker från förra året hit och dit. Så, så jag tänkte skapa en egen lista, fast på någonting som är mycket roligare.
Ja, okej.
Jag tänkte presentera de 5 bilarna som jag personligen tror kommer öka som satan de närmaste åren.
Aha.
Så om man står i bilköpartankar, alltså hobbybilsköpartankar inför 2022, då ska man spetsa öronen väldigt ordentligt nu.
Spetsa och tvätta.
Spetsa och tvätta öronen med tinner.
Och lut.
Lutfisk. För att nu sitter inte jag på någon universal sanning.
Nej, det tror jag alla vet. Som har lyssnat på den här podden mer än 2 avsnitt.
Det här var en magkänsla på 10 bilar som kanske stått i gymundan lite för länge. Hur länge tycker du jag ska köra den tyska brytningen?
För mig får du gärna göra det på den ut.
Ja, det kan inte vara så här att de här bilarna, de är på gång, va? Och där prisökningen
nej, nu räckte det.
Prisökningen har liksom stannat av lite.
Mm.
Och den här listan, den är inte i någon speciell ordning.
Nej.
Utan det är 10 bilar som jag tror kommer vara jävligt bra investeringar. Okay. På plats nummer 10!
Mm.
65-66 års Pontiac Bonneville.
Jaha.
Det är ju ett av de bättre modellnamnen i historien.
Ja, och en av de bättre designerna också kan jag tycka.
Ja, men 65-66, det var ju den absoluta piken designmässigt. Mm. De är ju full size, men ändå smäckra som en kvinnokropp.
Mm.
Aldrig har väl den här coke bottle-formen varit tydligare på en bil. Både cabben och tvådörrskupén är liksom fulländade designmässigt. Men det här återspeglas inte i priset. För att även om de har ökat lite så kan man idag fynda superfina renoverade bilar för runt 250 000.
Mm, mm, mm.
Och min analys är att de här kommer gå upp mellan 50 till 100 000 de närmaste 5 åren.
Ja, inte alls omöjligt. Jag har ingen aning om vad du baserar det på, men det känns, jag skulle inte bli förvånad.
Det baserar jag på min tyska magkännedom.
Ja, du har en sån där tysk bläckfisk i ett akvarium som spår. Fanns det inte någon sån tysk
bläckfisk? Jo, som spådde fotbolls-VM. Ja. På plats nummer 9. Och det här blir en mycket detaljerad spread.
Mm.
För jag tror stenhårt på Ford Ranchero.
Mm.
Alltså Fords version av El Camino, mini-pickisen. Men jag tror att det är bara 2 årsmodeller som kommer sticka iväg. Och det är första generationen 1957 års Ranchero med enkla lyserna. 58 kom det ju en facelift med dubbla lysen. Inte alls lika återvärd. Satsa alla spelmarker på 57an.
Mm.
Men jag tror även att den sjätte generationen mellan 77 till 79...
Den har du alltid gillat.
Totalt underskattad och i sammanhanget snorbillig. Mm. Du hittar en sån för 60 lappar. Liksom.
Mm, 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 mm.
Satsa på att originalrenovera de här med en 70-tals decor stripes och originalfärger. Högt stance och flake och matt svart och kedjeratt. Så här. Det skickar bara ner de här bilarna ett svart hål av värdeminskning. Mm. Men alltså en original sån här. De kommer öka minst 50 000 närmaste 3 åren.
Ja.
Det låter så vetenskapligt när jag säger det sättet. Men,
ja, den är jag inte lika säker på. Men jag hoppas att du är
det. Jävla balla.
Det är lite svårt för fronten med de där jävla lyserna.
Jävla snyggt alltså. Plats nummer 8.
Ja.
91-96 års Buick Roadmaster Estate. Mm. Och i viss mån även Caprice Classic Wagon.
Mm.
Obs! Det är de med träsidor som kommer öka. Jag vet inte om Olds Custom Cruiser kom med träsidor. Jag tror inte det.
Ingen aning.
Olds, den hade ju även glastaket som aldrig Capricen fick, tror jag.
Mm.
Nu jag är lite osäker. Men de här bilarna i fint originalskick är fortfarande väldigt billiga med tanke på vad man får. Jag kollade det här om dagen när vi eller här om veckan när vi poddade och jag sa så här, nu ska vi åka på semester till USA och köpa bilar.
Ja,
och de här, och då såg jag att de är fortfarande skitbilliga.
Mm.
Men det man glömmer bort är att de här 90-talsbilarna har ju klivit in i klassikerträsket.
Mm.
Och redan nu så skulle det vara en bra investering. Men det är bara man ska hitta lågmilare i 100% originalskick.
Inte jättelätt, men det är ju, ja, du vet vad jag tycker om det.
It's doable. Inom 10 år kommer de ligga minst 100 000 kronor.
Ja, jag älskar de där bilarna.
Plats nummer 7.
Mm.
Här kommer en riktig... Nu slår det mig att jag, det här är en jätteologisk lista. Jag sa att jag skulle välja ut de 5 bilarna och så börjar jag på plats nummer 10.
Ja, det var 10 bilar, inte 5.
Nej, det var 5 bilar. Ja. Inte 10, men jag började listan på 10.
Ja, ja, okay.
Plats nummer 7.
Ja.
Eller nästa plats, kan vi bara säga då. Här kommer en riktig raket. Jag tror att fjärde generationens Cheva Monte Carlo mellan 81 till 88 kommer skena i pris.
Varför tror du det?
För här ska man leta efter renoverade bilar eller survivors, gärna vita med SS-paketet. Därför att ser du hur snygg den här är?
Mm. Den är liksom...
underskattad. Därför att folk stirrar sig blinda på Training Day generationen, alltså tredje generationen mellan 77 till 80. Den var ju snygg.
Ja, magisk.
Och Training Day Lowrider Monte Carlo var ju magisk.
Mm.
Men generationen efter fick de en muskligare
look. Den känns, det är NASCAR, den ser ut som en NASCAR.
Ja, känns mer NASCAR.
Mm.
Bättre på alla sätt.
Mm.
Men priset reflekterar inte det här. Man hittar en jättefin för typ 180 000.
Oh, ja, det var billigt.
Ja.
Körde de inte NASCAR med den där när det slog mig? Alltså inte med den modellen?
Jo.
Ja, just det.
Ja.
Men då kan jag göra en NASCAR-klon på den. Det vore otroligt främst.
Ja, eller bara original.
Nej.
Jag tror att de här kommer sticka iväg 50 till 70 000 inom 3 år.
Ja, okej. Okay. Mm.
Mm. Plats nummer 6, den här vi pratade om förut i podden. Men jag måste ändå ha mer än på en sån här lista. Men Corvette C3 kommer öka i värde.
Ja, så är det.
Procentuellt gissar jag att 80-82 års modell kommer öka mest. Mm. Alltså den plastigaste,
ja,
den kommer öka mest.
Ja. Den fulaste som nu inte är ful längre.
Nej, som nu har blivit den snyggaste.
Härlig är den, i all sin fulhet.
Och sista platsen, nummer 5.
Eller första då.
Eller första. Mm. Ford Bronco mellan 79 fram till 96. Alltså hela generation 3, 4 och 5. Mm. För de här tre generationerna, de är ju väldigt, väldigt lika. Och tittar man slarvigt så är det bara fronten och inredningen som skiljer sig. Mm. Men de här jävlarna kostar väldigt lite pengar.
Är det sant?
Ja. De är mycket bekvämare med delad framvagn och mjukare setting än vad Blazen har.
Mm.
Och sen är de ju otroligt snygga. Det svåra är ju att hitta fina originalbilar.
Nu visar du den i ett av mina favoritfärgutförande. Den blå metallic med det här sandfärgade hardtoppen bak och sen är det en sandfärg ner till trösklarna. Och sen gillar jag storleken på de där också. Nej, den där är ju fantastisk.
Det här är en sån här bil som dyker den upp och ligger och inte är sönderrostad och har gått 500 000 mil. Man måste köpa de här.
Mm.
För att de här är så otroligt sköna bilar.
Mm. Mm.
Men fina, renoverade eller originalbilar, jag tror att de kommer explodera närmaste 10 åren.
Mm.
På samma sätt som gamla Land Cruisers eller Defenders har exploderat. För det här är ju i grunden väldigt praktiska, obekväma bruksfordon. Mm. Liksom.
Ja, jag säger inte emot det.
Nej.
Tvärtom.
Det var den lilla skitlistan.
Ja, det var en bra lista. Nu ska vi snacka hoj. Northbike. Dream it, live it. Finns det något bättre nyårslöfte än att bestämma sig för att skaffa hoj? Jag har svårt att tänka med det.
Nej, var det en retorisk fråga?
Nej,
jag skulle ha sagt någonting.
Nej, men för att ett nyårslöfte ska vara bra, då måste du på något sätt förbättra livet ju. Det är väl det som är hela meningen med ett nyårslöfte, tänker jag. Och det är väl därför som folk ofta lovar sig själva att de ska sluta röka eller gå ner i vikt, ja, genom att börja träna och så vidare. Mm. Men problemet med den här typen av löften är ju att för att ditt liv ska bli bättre så måste du ju först bli lite sämre. För det är ju ingen som gillar att träna i början och det är ju ingen som heller gillar att äta tråkigare och slita på gymmet. Men att ta hojkort och köpa hoj, det är ju kul redan från början. Så jag vill uppmana alla de av våra lyssnare som inte har snöat in på hojar att faktiskt göra slag i saken under 2022 och bli bikers.
Vilken idé.
Jag gissar att det finns olika anledningar till att folk bestämmer sig för att börja köra hoj. Antingen är man som jag en person som förälskar sig i en specifik hoj och har en mycket tydlig inre bild om hur jävla ballt det kommer se ut och hur det skönt det kommer kännas när jag kör den här specifika hojen. Det här kanske är ett lite barnsligt sätt att gå igenom livet, men både du och jag brukar ju visualisera det vi vill ha. Det känns många gånger som att det är ett ganska effektivt sätt att faktiskt få saker och ting att hända ju. Eller hur?
Verkligen.
Det andra sättet som folk tar sig an hojhobbyn gissar jag kommer sig av att man ser andra som kör hoj och att man tycker att det ser härligt ut utan att man kanske exakt vet varför och därmed kanske inte heller vet liksom vilken typ av hojåkare man själv strävar efter att bli. Och den här typen av människor kommer ju få ett problem i samma sekund som de tagit sitt hojkort och beger sig till exempel Northbike då för att köpa sin första hoj. För de har ju ingen aning om vad det är de vill ha.
Nej.
Nu har jag den helt makalösa lyxen att jag får liksom låna hojar av våra vänner på Northbike. Men det är få förunnat att ha möjlighet att välja och vraka bland liksom hela deras enorma utbud. I förra veckan berättade jag ju om att jag inför nästa säsong har sagt adjö till The Queen, alltså min Traia 1200 Scrambler. Och nu kör då en liksom äventyrs offroad, ett monster från KTM som jag döpte till Minotaurus. Men för de allra flesta som inte vet vad de ska köpa och som inte kan välja och vraka som jag då, så tänker jag idag att jag ska försöka komma med några tips kring hur man kanske bör tänka när man ska köpa sin första hoj.
Spännande.
Ja, ett problem som många nya hojfrälsta råkar ut för är ju att de kommer få många råd från folk som redan kör hoj och har kört hoj länge. Och eftersom de människorna ofta inte jobbar som säljare på Northbike, då kommer ju de heller inte rekommendera en hoj som rent liksom objektivt är bäst för dig.
Nej.
Utan de kommer ju garanterat att propagera för att du ska köpa något liknande som de har själva ju. För det ger ju dem ett bra tillfälle att skryta om sin egen hoj och det får dem också framstå som personer som har gjort smarta val ju.
Ja.
Och Det kanske de har utifrån sina egna behov, men de glömmer ju ofta bort att alla är ju faktiskt inte som dem. Till exempel så kan det ju vara så att för en person som dig då, som är 1,89, då är det ju lätt att stå och orera om.
Du menar ståtlig.
Ja, men ja, kalla det vad fan du vill. Men är man 1,89, då är det ju lätt att stå och prata om hur fantastisk deras liksom fullsmetade 1200 GS Adventure är.
Ja, men sen glömmer man... det går över huvudet på dig som är 1,59.
Ja, men precis. Man kanske glömmer bort att personen som står där är 1,65 lång. Ja. Och därför kanske inte ska köpa en hoj som väger 240 kilo och har en sadelhöjd på 85 centimeter. Liksom. Det jag menar är att det egentligen inte är någon idé att fråga någon annan vad man ska köpa, utan istället bör man ställa sig frågan vad man själv har tänkt att ha hojen till. Ah. Alltså, vad vill du göra med hojen? Problemet med den här frågan är ju tyvärr att om man precis har tagit kortet, då är det inte så säker på att man vet vad det är. Och även om man tror att man vet det, så är chansen stor att man kommer ändra sig efter ett tag och då kanske känner att första hojköpet ändå blev fel. Till exempel så var jag ett tag inne på att jag ville ha en Triumph Speed Twin, för jag hade ju någon idé om att jag ville köra snabbt och samtidigt se lite retroball ut. Och även om det är en jävligt cool hoj, så vet jag ju så här i efterhand att det är ju absolut inte den typen av hoj som jag vill ha idag. Ju.
Nej.
Men även om man skulle råka köpa fel hoj första gången, så det behöver ju inte vara en katastrof. Många gånger så kan det ju faktiskt vara så att man behöver köpa en hoj för att testa och komma fram till vilken typ av hojåkare man vill bli. Vilket leder mig in på nästa grej då. Och det är naturligtvis om man ska köpa nytt eller begagnat. Och jag tycker definitivt att det finns en idé med att första hojen kanske inte är flångny. För chansen är ju som sagt stor att du kommer tappa den. Eller göra något annat klantigt som gör att man kommer repa eller buckla den. Jag fick ju uppdrag att testa Panamerican när Northbike hade fått in den. Och de var ju bland de första i Sverige med att få in den i lager. Så när jag testade den så fanns det inte så många i Panamerikas i Sverige. Vilket gjorde att det kändes ju lite högtidligt att åka runt på den då.
Tills du la ner den i ett dike.
Exakt. Jag ska vända runt den på grusväg när vi höll på att filma där. Och så lägga ner hojen på sidan. Och nu hade den crashbar. Så det gick ju bra, men det blev ju ändå lite smårepor på den. Och jag hade sån jävla ångest när jag skulle berätta för Tom på Northbike vad som hade hänt. Men han bara så här på vanligt Northbike-manér. Vad fan, det är sånt som händer. Oroa dig inte för det, sa jag bara. Så det var ju lugnt. Men även om man vet exakt vad man vill ha, tänker jag ändå att det kan vara bra att köpa begagnat. För chansen är ju som sagt stor att du efter en säsong inser att det egentligen är helt annan typ av hoj som man kanske borde ha köpt då. Man lär sig ju väldigt mycket om hojar och sig själv första året man kör. Så jag tänker ha lite is i magen. Risken finns ju också att man har snöat in på en hoj som antingen är den kanske är för kraftig för de körskills som man har. Eller så kanske den är precis tvärtom, lite för klen, för man inser att man är en person som vill köra långt och då kanske man inte skulle ha köpt en KTM liksom 690 Enduro. Sen kan det ju faktiskt också vara så att man kommer fram till att det här med hoj inte var någonting för dig. Den chansen finns ju faktiskt. Att köra hoj, det kan ju vara fantastiskt, men det finns ju också situationer som kan bli lite läskiga, speciellt i början. Och det kan ju vara så att man känner att nej, det här var fan ingenting för mig. Och då är det ju värdelöst om man har gått och köpt en helt svindyr ny hoj då, som man nu kommer göra en fin förlust på. Men om man tvärtom då skulle bli helt hooked och känner att det här, det är det absolut roligaste som finns. Om du då har ekonomi att köpa en ny hoj, då kanske det ändå är roligare att köpa två begagnade hojar. Jag skulle ju mycket hellre ha liksom en begagnad 890 plus en enduro i garaget än en ny 890. Ja,
men det man inte får glömma är att med motorcyklar så kan du ha en fin motorcykel, så kan du ha tre projekt liksom, som inte kostar några pengar alls.
Nej,
i inköp.
Tänk om jag hade lagt liksom de pengarna jag lagt på min Cobra på vad mycket hoja jag skulle
ha. Då
hade
du haft typ fem.
Fyra värstinghojar. Liksom.
Nej, du har 400 värstinghojar.
Ja. Jag vet inte om det där kan hjälpa någon. Hur som helst, om ni vill ha riktiga tips om hur ni ska tänka när det gäller er första hoj, ring till Northbike för fan och lyssna inte på mig. För där har de ju riktiga säljarproff som kan precis allt om nya hojar och vad man bör tänka på. De är dessutom objektiva och kan hjälpa er att hitta rätt.
Du,
yes.
Idag så tänkte jag presentera en ny grej med Wake.
Mm.
För vi har ju ett par avsnitt pratat om att man ska sälja sin bil via wake.se istället för att sälja den privat via Blocket. Först och främst för att slippa krångligt och alla bedrägerier.
Mm.
Jag snackade med en tjejkompis häromdagen och hon sa att hon och hennes kille hade försökt sälja sin bil på Blocket men tröttnat. Och hon sa bara, det var ingenting för oss, sa hon. Och hennes kille hade fått panik till slut. Och nu bara, vi behåller bilen.
Aha.
De,
men var det på grund av, hade det varit någon fin bil som de fick massa scams erbjudande?
En helt normal bil som de fick massa scams
erbjudande. Ja, det behöver inte ens vara en värsting längre.
Men som sagt, det som jag tänkte göra idag är att vända på steken. För idag tänkte jag att vi skulle köpa
bil
på wake.se istället.
Har vi ens sagt att det går?
Ja, men jag tänker så här, är det här för luddigt? Sitter folk och bara, vad fan är Wake egentligen? Mm. Först ska man sälja bilen där, sen ska man kolla på deras filmer och så ska man läsa deras artiklar och så här. Men nu ska man också köpa bilen.
Mm, mm.
Men det är enkelt, för Wake har då samlat ihop en massa seriösa handlare på ett och samma ställe. Så inne på Wake så kan man söka, sortera och hitta en ny bil och sen kan man slänga in sin egen bil i leken så att säga, så att man får ett inbytespris på den av flera av varandra oberoende handlare.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle testa och göra en liten sökning så här i live.
Okej.
Okay. För jag är ju alltid sugen på att köpa en ny bil. När man kommer in på Wakes första sida så klickar man på den röda knappen där det står köp bil.
Mm.
Och jämfört med andra säljsajter, kolla hur mycket filterfunktioner man har. Om man klickar på alla filter, då kan man välja karta, var man vill köpa. Man kan välja tillverkare, modeller och bla bla bla. Du vet,
hästkrafter kan man till och med välja.
Ja, men jag tänker så här, jag vill ju nog ha en elbil. Där, drivmedel, el, klickar vi. Så boom. Mm. Då får vi fram då 1321 elbilar av de här handlarna som är anslutna till Wake.
Mm.
Och jävlar vad mycket.
Ja, det var en jävla massa. Men, ja.
Nej, det här orkar inte jag gå igenom.
Nej.
Det här var ju svinmycket.
Ja, det var väldigt.
Men det är kul för man kan liksom sålla ner det på så otroligt många parametrar. Kaross till exempel, det är inte så här det vanliga, utan det är kombi, SUV, halvkombi, sedan. Sen är det CUV. Vad fan står det för?
Crossover, nej jag vet inte.
Ja, kanske något sånt, det borde vi veta. Skåpbilar, hej och lastbil, mikrobil kan man välja här också. MPV, cab. Gå in på wake.se. Nu när man är liksom ledig och njuter av livet och kolla, för då kanske det är så att ni hittar någonting, ja den där roliga bilen. Då vet ni att, då klickar man bara på nästa knapp när man väl har hittat den bilen man vill ha, och det är sälj din bil, och så får ni massa bud på den och sen kan ni göra affär. Så att glöm då inte att åtminstone prova att sälja bilen genom att klicka på sälj bil.
Jo, men lite kan det vara också som att fönstershoppa kan vara kul. Det är inte säkert att man nödvändigtvis vill eller har tänkt, men det är ändå kul att gå in och kolla.
Ja, men och sen är det alltid kul att veta exakt vad man får för sin egen bil när man är in och fönstershoppar.
Så kan man ta beslutet därefter.
Ja. Exakt.
In med er nu då.
Ja. Och sen, sista dagen på året så vill vi ju uppmana alla att skicka in en prenumeration. Nej, skicka in en prenumeration, så säger man väl inte.
Nej.
Man säger ju ring. Nej, jag vet inte heller.
Gå in och köp en prenumeration på hemsidan är väl enklast.
Ja, så kan man göra.
Ja. Och vilken tidning pratar vi om då?
Vi pratar om Gaslit Magazine. Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar och hojar och hobbyn i stort.
Yes.
Och om man redan har en prenumeration så ska man inte heller glömma att regelbundet gå in på deras Facebook och hålla sig liksom ajour med det här. Och det här, mina vänner,
det får runda av
det här året.
Ja. Precis.
Jag känner att vi har blivit så jävla dåliga på avslut.
Men vad då blivit? Vi har aldrig varit bra på det. Nej. Vi har inte blivit sämre.
Nej,
ska vi försöka bli det under nästa år då?
Är det vårt nyårslöfte?
Ja, men det tycker jag att vi kan
att
avsluta
vi ska göra
med
jävligt spännande slut på poddavsnitten.
Mm.
För nu blir det som att liksom luften går ur ballongen.
Ja, jag vet.
Man vet inte bara vad man ska säga.
Nej.
Ska vi inte bara göra något liksom, enkelt? Vi säger
ni
bara
får väl hälsa dem gott